Hallå, hallå församlingen. Så kul att se er. Det är alltid en lika stor ära att få dela ordet med er. Men precis som Peter sa, så innan vi kastar oss in i predikan så tänkte jag dela lite från min resa till Sydostasien. För jag har faktiskt inte haft möjligheten att vara här på gudstjänsten sen någon gång innan påsk, tror jag det är. Och då var jag uppe här och berättade om en resa jag skulle göra till Indonesien. Och nu är den gjord. Och farmor Etel, hon har varit på mig lite och sagt att de undrar i församlingen hur det har gått för dig. De vill veta. Och det glädjer mig ju väldigt mycket att höra att ni undrar hur det går för mig. Så självklart ska jag berätta om det. Men lite bakgrundsfakta. I höstas så gick jag en missionsträningsskola som heter Mission 111. Den är faktiskt kopplad till Mariannelunds folkhögskola, men själva utbildningen är utanför Örebro. Och det är bara en termin lång med 2 månader i Sverige med intensiv missionsträning och sen 1 månad ute på fältet. Och jag fick åka med till Etiopien i höstas och det var riktigt mäktigt alltså. Vi fick se Gud röra sig på massa mäktiga sätt. Och nu i vår så fick jag och 3 andra tidigare elever möjligheten att åka ut som ett scoutingteam för skolan. För att både se vilka behov som finns i Indonesien och om det skulle vara möjligt att skicka dit en framtida klass. Så för er som inte har koll så ligger Indonesien här ungefär ovanför Australien med massa öar. Och nu ska vi se om den här laserpekan funkar. Det är knappt så det syns, men där uppe ligger Singapore, där landade vi och sen hängde vi mest kring de här öarna här. Så har ni ungefär koll på var vi var någonstans. För vi hade, innan vi gav oss iväg, tittat ut 3 stammar som enligt statistiken på nätet skulle vara helt onådda. Alltså att de inte har tillgång till kyrkor, biblar, inga kristna. De är alltså helt onådda av evangeliet. Så dit begav vi oss ut. Och först fick vi åka färja till lite olika öar. Och sedan när vi hade åkt färja så fick vi, ja här är jag, lite åksjuk från färjan. Åkte först den här stora färjan och sen skulle vi hoppa på den här lilla båten. Så vi lastade på alla våra grejer på den här typ motoriserade kanoten eller vad man ska kalla det. Ganska trevligt ändå får jag säga. Vi cruisade fram där i det blåa vattnet och kollade på öarna och ja, ändå hade det rätt trevligt. Så här tufft kan man ha det på missionsfältet ibland. Man lider inte jämnt. Brände mig dock ganska bra här. Vi var liksom mitt på ekvatorn, mitt på dagen. Och mamma säger att jag ska inte vara ute i solen när skuggan är kortare än mig. Men här hade vi inte ens någon skugga. Men det var trevligt i alla fall och vi käkade mango också på båten. Väldigt, väldigt nice. Det går inte att jämföra svensk mango, eller det finns inte svensk mango, men mango i Sverige, mango i Indonesien, det är något helt annat. Ja, men i alla fall. Sen kom vi fram till de här folken som bor vid de här öarna. Och de bor liksom, syns kanske inte jättetydligt här, men de bor liksom precis vid kanten på ön. Och husen är som på pålar ner i vattnet. Har de liksom byggt sina hus ungefär så här som ni kan se. Så här sov vi över i alla fall en natt i en kyrka. För det var det vi upptäckte när vi kom dit, att det finns kyrkor. Det finns kristna, ganska många faktiskt. Det finns arbetare som har arbetat här i ungefär 30 år. Vilket var verkligen så, halleluja! Det händer grejer, även om statistiken på nätet inte alltid hänger med. Men det var också lite så här, jaha, vad gör vi här då? Men vi fick i alla fall vara där, åka runt på lite olika öar. Vi fick vara med och predika lite och undervisa och lite söndagsskola och bara få lyssna på dem och peppa dem lite. Men vi upptäckte ju ganska snabbt att ja, Indonesien är ganska något, eller det finns fortfarande många områden kvar där det behövs arbete, men det finns så pass mycket kristna i Indonesien att de får klara sig själva. För här besökte vi även en missionsträningsskola i Indonesien som verkligen så pumpar ut missionärer i Indonesien. Så vi kände att ja, här finns det inte så mycket behov av oss i alla fall. Så genom några kontakter så fick vi tag på en kille på Ibra som är den svenska pingströrelsens missionsorganisation som arbetar i Thailand. Så då flög vi dit istället. Vi besökte tre olika städer i Thailand. Vi åkte först till Bangkok, sen upp till en stad här någonstans som heter Konken och sen till Chiang Mai. Vi åkte nattbuss emellan de här ställena. Inte att rekommendera, men är man snål så funkar det. Ja, men i alla fall. I Thailand däremot så finns det ett väldigt stort behov av evangeliet. Thai-folket, som är den största folkgruppen, är ungefär 0,5% kristna. Och det finns ett starkt fäste av buddhism i landet. De är väldigt stolta över sin kultur och ser liksom ner mycket på västerlänningar. För det är främst de som mest kommer dit och köper sex typ bara. Men, och man tillber också typ kungen som en gud. Så det finns liksom mycket fästen och motstånd här. Men vi fick i alla fall vara där och besöka lite olika missionärer, olika arbeten. Bangkok är en väldigt utvecklad stad på många sätt. Det är riktigt rikt och stort. Men vi besökte i alla fall ett arbete som heter River Asia, som den här mannen då har startat. Han är från Australien och han har arbetat där i ungefär 30 år. Och de arbetar både ute på gatorna genom att träffa barn så här. Här är några som vi hängde med under en bro. Väldigt mycket kontraster i Bangkok. Och även så hänger de på typ universitet. Bygger kontakter där genom att ha engelska klubbar för att folk vill lära sig engelska. Här är ett universitet. Eller starta konserter eller annat bara för att liksom bygga kontakter med folk. Och på så sätt få dela evangeliet relationellt på ett annat sätt. Och den här bilden syns inte alls, men det är när vi är på nattbussen i alla fall. Och här var vi i Konken där de även har ett café där de också kan få samtala med människor och även ha gudstjänster och så här. Så i Thailand ser vi ett större behov och faktiskt en öppning för oss att faktiskt få göra någonting. För vi tror att det är dags för Thailand. Det är främst bland den yngre generationen så ser vi en öppning. För där börjar de tappa respekten för kungen. De tror egentligen inte på buddhismen längre utan är snarare ateister på många sätt och vis. Och de tycker även att det är spännande med västerlänningar. De vill liksom lära sig engelska, liksom det är de som syns på nätet. Så att få komma dit och få bygga kontakter med folk och få dela evangeliet på det sättet är kanske så Mission 111 kommer att arbeta i framtiden. Det är fortfarande mycket planer och idéer, men det är ungefär det som har hänt där ute i alla fall. Men nu hoppar vi tillbaka till Indonesien. Vad är det som har hänt där? Hur kommer det sig att det är så väldigt nått på många sätt? För när jag googlade lite om Indonesien innan jag gav mig iväg så såg jag siffror på ungefär 85-90% muslimer i landet. Men när vi talade med den här mannen från Australien då, som hade lite koll på de kringliggande länderna, så sa han att det är ungefär 30-40% kristna i Indonesien. En anledning till att statistiken är så missvisande är att de fortfarande många den här rörelsen och väckelsen bland muslimer är det främst som har kommit till tro. De kallar sig fortfarande för muslimer eller lever fortfarande som muslimer, men de tror att Jesus är Guds son och att han har dött och uppstått för deras skull. Men den här utvecklingen i Indonesien har liksom skett de senaste 30 åren ungefär. Har det verkligen en sån exponentiellt tillväxt av kristna i Indonesien? Hur har detta skett? Och vad kan vi lära oss av Indonesien för att se samma sak i Sverige? Jag är övertygad om att det går att se exakt samma sak i Sverige. Och det är det jag tänkte försöka besvara lite idag i alla fall. För någonstans nu börjar predikan för er som antecknar. Och en predikan måste ju alltid börja med ett bibelord. Så jag tänker att vi slår upp Matteus 28, 18-20. Även kallat missionsbefallningen. Är ni med i era biblar? Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Även kallat missionsbefallningen, som jag sa. Det är liksom lite bakgrundsfakta till det här, då är att Jesus har dött och uppstått och han är på väg upp till Fadern igen. Och det här är det sista han säger till lärjungarna. Och han sa det inte bara till lärjungarna på den tiden, utan han säger det till oss alla som kallar oss för lärjungar. Det här är vårt uppdrag, det är därför vi har satts på denna jord, för att gå ut och få berätta om det underbara som Jesus har gjort. Att älska Gud och älska människor är de största buden. Och att finns det något bättre sätt att älska människor än att få dela det bästa vi har med dem? Jag tror inte det. Men det är ju ett väldigt stort uppdrag vi har fått. Att vi ska göra alla till lärjungar. Och om vi nu ska göra det, ja, har man ett stor uppgift, då behöver man ju ha en strategi, känner jag. Och om vi ska ha en strategi, då behöver vi papper och penna. Så det ska jag hämta. Reda på, va? Det var inte igår den här användes på en predikan. Ska vi se. Så, tror vi att alla ser om jag ställer den här, eller? Nu är ni. Är det bra vinkel på det? Ser ni där bak också, eller? Aron, du sover inte? Bra. Okej. Vårt uppdrag. Göra lärjungar av alla folk. Hur många är alla folk? Hur många är vi på jorden just nu? Är det någon som vet? Ja, inte alla på en gång, men är det någon som vet? Hur många? Ungefär? 8, ja. 8 miljarder människor. Det är ganska många. Miljarder, ska vi stava rätt här också? Miljard. Där. Det är alltså vårt uppgift. Göra lärjungar av 8 miljarder människor. Du är med. Bra. Men nu behöver vi en strategi. Har ni någon idé vad vi kan göra? Kampanjer. Bra idé. För de som inte vet vad kampanjer är, så är det att man har liksom en stor scen, massa människor proklamerar evangeliet, massa människor kommer till tro. Underbart. Men vi måste räkna lite på det först. Tänk er att vi har en stor arena med typ 100 000 pers. Vi får in 100 000 pers här. Och ungefär 20% tar emot, säger vi. Det är ändå en rätt bra procent, skulle jag säga. 20% tar emot evangeliet. Halleluja. Vilket blir ungefär, eller blir exakt till och med, 20 000 människor på en dag. Halleluja. 20 000 fler i himlen. Inte det underbart? När vi fortsätter så här varje dag i ett helt år, alltså att vi samlar 100 000 nya pers på den här arenan varje dag, ungefär 20% tar emot, vilket blir 20 000 varje dag, så landar vi på ungefär 7 miljoner på ett år. Inte det sjukt bra, eller? Det är nästan hela Sverige på ett år. Galet. Men nu var ju inte uppdraget att vi skulle göra lärjungar av hela Sverige, utan hela världen. Så om vi fortsätter i den här takten, hur lång tid tror ni det tar innan vi kommer upp i 8 miljarder? Ja, exakt. Lite över 1000 år. Om man ska vara exakt så är det 1095 år. Det är ganska lång tid. Och då kan vi väl alla vara överens om att det här kommer inte funka. Vi kan inte göra stora massmöten varenda dag, året om, i 1000 år. Och då har vi inte ens räknat med befolkningsökningen heller. Nej, vi måste testa en annan strategi, känner jag. Så nu har jag... Tack för förslaget i alla fall, Elias. Jag kan swisha dig sen. Men nu kommer jag med min idé i alla fall. Och min idé är att istället för att predika för hundratusentals så predikar vi för en. Vi börjar med en. En liten lärjunge. Här är han. En liten lärjunge. Den här lärjungen, han läser missionsbefallningen och gör som det står. Han går ut och han gör en lärjunge. Han delar sitt vittnesbörd, delar evangeliet. De börjar läsa Bibeln tillsammans. Och han kommer till tro. Så nu är det två lärjungar. Han döper honom och sen så lär han den alla bud som Jesus har gett oss, precis som det står i missionsbefallningen. Och det är ju inget man gör i en handvändning, så de får vandra tillsammans precis så som Jesus gjorde. Och lärjunga träna och coacha och vara med den här andra lärjungen. Och en spännande sak med alla bud som Jesus har lärt oss är ju att missionsbefallningen ingår ju där. Så alltså målet med lärjungaträningen är att den här lärjungen i sin tur ska kunna gå ut och göra sin egen lärjunge. Så vi säger att de lyckas med det på ett år. Vilket gör att året efter så går den första ut och gör en lärjunge till. Och den andra går också ut och gör en lärjunge. Och nu är vi på 1, 2, 3, 4 lärjungar. Fett bra. Två år. Ja. Men de fortsätter den här strategin. De gör dem till lärjungar. De vandrar med dem, coachar dem, leder dem. Så pass att den här lärjungen i sin tur kan gå ut och göra en lärjunge. Så året efter det så går alla ut och gör varsin lärjunge till. Så nu börjar det bli ganska många här. Då är vi uppe i 8 lärjungar om jag räknat rätt nu. Börjar ni se mönstret? Är det någon som kan vara kommit sen? Året efter det? 16 sen. 32. 64. 128. 256. 512, det är bra Elias. 1024. Ja, men det växer sakta men säkert. Nu är vi alltså uppe i 1000 lärjungar efter 10 år. Inte det lite långsamt, eller? På förra metoden så här var vi uppe i 7 miljoner på 1 år. Men vad tror ni? Om vi fortsätter i den här takten, alltså en ny lärjunge varje år som i sin tur går ut och gör en ny lärjunge. Hur många år tror ni det tar för oss att komma upp i 8 miljarder då? Av några kvalificerade gissningar. 50? Ännu lägre? Här är ingen som vågar. Det kommer faktiskt ta 34 år. Fattar ni det? 34 år, inte helt galet eller? Det är ju inom min livstid liksom. Och det är det här som är kraften i multiplikation. Det förra exemplet vi hade, det var addition, alltså att vi bara lägger till. Men det här är alltså multiplikation. Och det är just det som de har upptäckt i Indonesien. Det är just den här effekten de har börjat se, att lärjungar går ut och gör lärjungar, som i sin tur gör lärjungar, liksom, hela den här grejen. Och ett annat ord för en sån här rörelse av lärjungar som gör lärjungar eller kyrkor som planterar kyrkor är DMM, Disciple Making Movements. Det är så engelskt och coolt. Och det här sker inte bara i Indonesien. Det här sker överallt på jorden just nu. Gud håller på att göra något riktigt mäktigt i världen just nu. Vi vet idag om ungefär 1967 olika sådana här rörelser i världen. Det sker i Indonesien, det sker i Kina, i Indien, det sker i flera delar av Afrika, i Mellanöstern, i till exempel Irak. Och i de här rörelserna så ser man att antalet kristna ökar med i snitt 23% per år. Vilket betyder att de dubbleras i antalet var fjärde år. Det planteras inte 10 kyrkor och döps 100, utan det planteras tusentals kyrkor och döps miljontals varje år i de här rörelserna. Inte det helt galet? Det här händer liksom just nu. Men låt oss för en stund gå tillbaka till Sverige igen och se hur det går för oss här. Det här är från frikyrkoundersökningen från 2021. Där vi kan se att det har varit, det här är alltså antalet medlemmar i frikyrkan. Som ni ser är det ganska stabilt men lite avtagande de senaste 20 åren. För den här första är från 2000 och sista är 2020. Så ser vi att det har tappat ungefär 23 000 medlemmar. Och lägger vi även på grafen för gudstjänstbesökare i Svenska kyrkan så ser vi en ännu brantare avtagning av besökare. Den sista lilla vippen där är ju 2020, så den är ju lite speciell. Men annars ni ser ändå ungefär vart det är på väg. Och ska vi då också för skojs skull lägga in hur befolkningen i Sverige under samma tid, så ser det ut så här. Jag vet inte vad ni ser, ni ser på den här grafen, men jag ser i alla fall ett problem. Samtidigt som vi har tappat 23 000 medlemmar i Sverige så har antalet, eller befolkningen i Sverige, ökat med 1,5 miljoner människor. Jag säger inte det här för att på något sätt förminska det vi gjort i kyrkan eller säga att vi har gjort fel. För kyrkan i Sverige gör massa fantastiska grejer. Vi har mycket underbar verksamhet. Vi når människor. Människor kommer till tro. Men det är inte tillräckligt. Vi måste göra något mer för att stänga det här gapet. Det finns mer mörker i Sverige idag än någonsin och mycket psykisk ohälsa och all annat skit. Och evangeliet behövs. Jesus behövs i Sverige. Och det är därför vi behöver se en rörelse av lärjungar som gör lärjungar i Sverige också. Multiplikation. Det är det vi vill se. Och jag är övertygad om att det är möjligt i Sverige också. Det kommer inte vara lätt, men det är möjligt. Tänk om vi bara för skojs skull skulle testa och lägga in den här genomsnittliga ökningen som de sett i andra rörelser i världen. Alltså inga hittepåsiffror utan något som vi faktiskt ser sker i världen. På de svenska siffrorna så skulle det se ut så här. På 17 år så är det helt plötsligt fler kristna än det är människor i Sverige. Det går ju inte, men det är ju liksom det här, och det här är som sagt, det är inte påhittsiffror, det är verklighet. Det här skulle kunna vara möjligt. Sen kommer det ju självklart inte se ut så här. Det kommer, man vet att ungefär någonstans vid 10% så börjar det sakta av lite eller så här. Men det här är ändå möjligt. Vi kan se saker hända. Om vi börjar lära oss av de här andra rörelserna i världen. För det finns faktiskt massa människor som har studerat de här rörelserna som sker i världen och tagit lärdomar av dem och liksom sammanställt hur de arbetar, vad de har för strategier, så att vi kan få ta lärdom av det och få se samma sak hända i Sverige. Men jag hinner inte gå igenom allt som går att lära sig av de här rörelserna. Det är ganska mycket. Mamma tycker inte om när man predikar länge, så jag måste skynda på lite nu. Men i alla fall, den första punkten är bönen. Det kom inte som en skräll kanske. För alla väckelser genom historien, alla rörelser i hela världen har alla börjat med bön. Det är liksom nyckeln. Det är, när vi ber så händer det saker. Helige ande börjar arbeta och det är då saker börjar sättas i rörelse. Och när vi ber så får vi också, så händer det grejer som sagt. Och jag har egentligen kanske inte så mycket att tillägga om bön. Jag ska inte säga att jag på något sätt har upptäckt kraften i det alls. Jag vet att många här inne är så mycket större bönekrigare än mig. Och jag vill egentligen bara lyfta er och uppmuntra er att fortsätta kämpa i bönen. Även om vi kanske inte ser när ni strider hemma på knä, så händer det ändå grejer. Och jag vill bara fortsätta med det. Vi måste fortsätta be. Det är nyckeln liksom. För när vi ber så får vi också får vi tag på Guds vision och vi börjar förvänta oss grejer. Vilket är min andra punkt. Att vi måste gå ut och vi måste börja förvänta oss att se grejer. För när vi börjar förvänta oss så börjar vi agera på ett annat sätt. Istället för att liksom på jobbet tänka så här, nej tänk. Ingen får fråga mig om min tro. Ingen får fråga mig om min tro. Fråga inte vad jag har gjort på söndagen. Eller, så här. Eller det är bara jag som tänker så ibland, eller? Men att vi istället så här bara... Ja, du undrar vad jag gjorde i helgen? Ja, men jag var i kyrkan i söndags. Liksom. Att vi börjar leta efter tillfällen att få dela vår tro istället för att få fly undan dem. Att vi börjar förvänta oss att människor faktiskt vill höra mer om Jesus. Det finns människor där ute som... Den helige ande har förberett, som är öppna, som är villiga att få höra, men bara vänta på att någon ska dela med dem. För ett tag sedan var jag på en lärjungadag på skolan utanför Örebro, där vi samlade flera unga vuxna från hela landet. Och person efter person kommer upp och delar att det händer något i Sverige just nu. Det är dags för Sverige. Det var en tjej som berättade om att när hon gick på högskolan så har det flertalet gånger sprungit fram folk till henne och bara du, är det du som är den där kristna? Jag måste få prata med dig. Och en annan kompis jag har som också pluggar, han berättade om att han har börjat läsa Bibeln med sina klasskompisar. De kommer till tro, det händer grejer. Och jag tycker jag hör från flera olika håll just nu om folk som får visioner och syner om Sverige och Norden. Inte bara från Sverige utan folk från hela världen börjar säga att det är dags för Sverige. De ser eldar som tänds i Sverige och sprider sig över landet och sen ut i världen. Och tänk att vi kan få vara med. Våran föreståndare på Mission 111, han sa ofta att vi behöver inte vara med i Guds stora plan. Men vi får vara med. Tänk att vi får vara med. Att vi får vara verktyg för Gud. Att han har valt att använda liksom lilla mig. Jag kan väl ingenting. Men att, liksom, att den helige ande kan få verka i mig. Att jag kan få vara ett verktyg. Och att jag kan få vara del i att se hela jorden få ta emot Jesus. Att hans evangelium ska få genomsyra vårt land. Jag behöver inte stå och predika för hundratusentals utan... Om jag är trogen i det lilla och fokuserar på dem jag har i min närhet så kan vi genom det få se en multiplicerande effekt. Men jag vet att det är några av er som sitter och tvivlar. Ja, men det funkar säkert i andra länder. Det kanske att det funkar i Stockholm möjligtvis, men inte i Mariannelund. Nej, Mariannelund det går inte. Där finns det inte några som är öppna för evangeliet. Men på det så har jag faktiskt ett motbevis. Jag har inte varit i Mariannelund så mycket den här terminen. Men våran underbara ungdomsledare har varit det. Så vill du dela lite ett vittnesbörd från ditt liv, Emilia?
Ja, det kan jag väl göra. Ja, men jag...
Tack, Emilia. Wow, en applåd för henne. Fattar ni alltså? Det händer grejer. Det finns de här fridens person som det står också om i skriften. Alltså människor som är öppna och redo liksom för oss att bara komma dit och skörda. Och om ni nu känner att det här, nu blev jag taggad, nu vill jag vill också vara med liksom. Så har jag två resurser till er som ni kan gärna få kolla in om ni vill lära er mer om hur man kan dela sin tro lite mer konkret, men också liksom det här, vad är det här för rörelse, det här DMM, Disciple Making Movements. Och det första är en dokumentär som finns på YouTube gratis. Den är på engelska, men den finns svensk text, som heter Ordinary People. Och den är gjord av IBRA, som är den svenska pingströrelsens missionsorganisation. Och IBRA arbetar mycket med det här DMM, det här rörelsetänket. Och den här filmen handlar om olika rörelser i världen. Liksom hur de har arbetat, vad det är som händer. Så sjukt inspirerande. Liksom, de berättar om att liksom så här, gamla tanter som startade liksom 10 kyrkor. Liksom, det är bara så här, vad händer som mäktiga grejer. Så här är ett starkt filmtips. Titta specifikt på er folkisar. Filmkväll ikväll eller? Kolla på den här. Bra. Och den andra är, heter Waha Disciple Making Challenge. Och det är en läsplan i den här YouVersion, den här bibelappen. Så en 7 dagars läsplan där man får lite inspiration och lite konkreta liksom verktyg för hur, liksom, hur kan jag leda in samtalen på lite mer djupare grejer om Jesus och även få, liksom, få börja läsa Bibeln med mina nära och kära. Så där har ni QR-kod om ni vill scanna av sen. För jag tänkte avsluta med ett litet vittnesbörd från mitt eget liv. Jag har en kompis härifrån Mariannelund faktiskt. Men han just nu så pluggar han uppe i Stockholm. Och vi har känt varandra hela våra liv, känns det som. Hela grundskolan gick vi tillsammans, hela gymnasiet. Men sen efter gymnasiet så har vi varit på lite olika ställen. Och han har även varit med i kyrkan på olika verksamheter och liknande. Men han är inte troende. Så för typ ett halvår sedan så började jag fundera. Har jag faktiskt delat evangeliet med honom? Och började tvivla på det. Så jag började be för honom mycket. Och bad liksom att han skulle få komma till tro. Och jag bad också mycket att liksom, snälla Gud, skicka någon annan och berätta evangeliet för honom. För jag ska vara ärlig med er, jag är inte någon superevangelist heller och kan också tycka det är jobbigt att dela min tro. Men Gud tyckte att jag skulle få åka i alla fall. Så från helg sen så fick jag möjligheten att sova över hos honom en helg. Och vi hade det jättetrevligt och han ställde lite frågor om det här. Vad du gjorde i Etiopien egentligen? Och jag fick dela om vad vi gjorde där och om hur när vi var ute på kampanjerna så fick vi se liksom mirakel ske. Att blinda såg och döva fick höra. Och han bara, vänta lite. Så det här händer idag alltså? Jag trodde det där bara var något som hände på Jesu tid, för det var vad de sa på andakten. Men att få, och sen frågade jag, får jag dela evangeliet med dig eller har någon delat evangeliet med dig? Och han bara, ja, visst. Och jag fick göra det i hans liksom lilla etta där i Stockholm. Hur Gud skapade världen god, men att vi har vänt oss bort från honom och synden har kommit in i världen och att nu vi är avskilda från honom liksom. Men att Gud har sänt sin enfödde son och för att dö och uppstå för våran skull och att vi på så sätt kan få komma rättfärdiga inför honom igen. Och efter att jag har fått dela det här med honom så tittar han på mig och säger, om jag trodde på det här så skulle jag också åka till Afrika och berätta för dem. Och sen pausar han och säger, det jag inte förstår är hur folk kan tro på det här och inte dela det vidare. Och den träffade. För det är ju jag. Jag tror ju på det här. Men jag är alldeles för dålig på att dela det vidare. Men min liksom icke-kristne kompis fattar ju att det här är alldeles för bra nyheter för att vara tyst om. Vad håller jag liksom på med? Jag har ju, det är så lätt att bli uppslukad av allt annat här i livet. Men att det här är liksom vårt huvudmål. Det är därför vi finns här. Det är därför vi har satts på den här jorden. Men sen så pausar han igen och sen så säger han. Men jag tror ju inte på det. Och det var lite så här, jaha. Men så han är inte troende än. Exakt. Jag tänker fortsätta be för honom. Jag tänker fortsätta investera i honom. Jag tänker börja läsa Bibeln om honom, precis så som Emilia har gjort med pizzabagan. Nu säger jag allt det här inför er så att ni får hålla mig accountable. Men i början av året så hade Samuel Klintefelt en predikan som hette Vem ber du för? Och det är egentligen den avslutande frågan jag vill ställa er också. Att vem är eran en? Liksom? Vem är det ni vill börja be för, börja investera i, börja lärjungaträna just nu? Så att vi kan få börja se den här multiplikationseffekten i Sverige också. Det står en låda där man kan få lägga i namnet på den personen och på så sätt göra det konkret att den här personen vill jag börja investera i och börja liksom be för. För jag är övertygad om att ni är den bästa personen. Ni är den bästa missionären för att nå ert sammanhang. Det finns ingen annan som är bättre på att nå era vänner, era grannar, era kollegor, er familj än just ni. När jag har varit uppe här och berättat om mina andra resor så brukar jag avsluta med att säga att där ni är, där är ert missionsfält. Och om det är något jag vill att ni ska ta med er från den här predikan så är det just det. Att där ni är, där är ert missionsfält. Man behöver inte åka till Indonesien för att göra Guds verk utan man kan få göra det just där vi är. För vi har väl alla människor runt omkring oss som ännu inte känner Jesus. Och tänk att vi då kan få vara med och få göra vår lilla del med helig andes hjälp i Guds stora verk. Ska vi be? Ja, tack Jesus för att du har frälst oss, att du har räddat oss och satt oss fria från syndens slaveri. Och nu ber jag att du bara ska överösa oss med din kärlek så att vår bägare flödar över och flödar utåt. Att vi inte kan längre vara tysta om vad vi har sett och hört och att vi bara måste få dela det här vidare som vi har fått. Jag ber om större gudsfruktan och mindre människofruktan, Herre Jesus. Gör oss frimodiga och börja använda oss, Herre. Använd oss där vi är, Herre, i din stora plan. Vi vill vara dina verktyg. Ja, helige Ande, kom och led oss. I Jesu namn. Amen.